En podcast från Aftonbladet.
Det har gått en dryg vecka sedan Donald Trump återigen blev president i USA. Om det har varit en lugn och tyst start på hans ämbetsperiod, knappast.
The White House has just released a statement saying that President Trump has reversed his plans to impose sanctions and tariffs on Colombia after it agreed to accept deported migrants from the US. Earlier, the Colombian president Gustav Petro had objected to the migrants being returned in US military planes, saying they should be treated with more dignity.
On day one of convicted felon Donald Trump's second term as president, he fulfilled one of his most egregious campaign promises. Trump pardoned virtually all of the 1,500 people who were charged for crimes relating to the January 6th insurrection. Trump has defended his decision, calling their sentences ridiculous and excessive, even though over 140 police officers were viciously assaulted that day.
U.S. President Donald Trump has floated a plan to relocate displaced Palestinians from Gaza to countries such as Egypt and Jordan.
Donald Trump is doubling down on his desire to buy Greenland. In what's been labelled as a horrendous call with the Danish Prime Minister, the American president reportedly made an aggressive and confrontational pitch for the sovereign Danish territory. While Greenlanders have made it clear they're not for sale, Trump has refused to rule out using US military force to take over.
Nej, det kanske vi förstod ändå, att det inte skulle bli en mjuk början när Donald Trump återigen flyttade in i Vita huset. Och visst påminns man om hur det var för drygt 4 år sedan när han var president senast. Det är rubriker på rubriker på rubriker. Men presidenten verkar inte ha legat på latsidan. Här är några saker han har hunnit med. Benåda nästan alla som var med och stormade Kapitolium 2021. Nästan startat handelskrig med Colombia. Ringt Danmarks premiärminister och frågat om Grönland är till salu igen. Föreslagit att Gaza ska bli ett turistparadis. Och praktiskt taget stängt gränsen till Mexiko. Ja, det här är bara några av de saker som hänt den första veckan. Vad är det som har hänt? Vad innebär allting? Och vad väntar runt hörnet? Vi tar och djupdyker i Donald Trumps första vecka i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, vad tänker du om Trumps första vecka som president?
Ja, det var ju annonserat att det skulle bli en rivstart, och det får man väl säga att det blev. Även om det kanske mest är liksom att han har fattat en massa beslut på pappret snarare än att det är så mycket som har ändrats i verkligheten.
Ja, Trump hade ju utlovat mycket handlingskraft under sina första dagar som president. Hur har han levt upp till det här löftet då?
Ja, det får man väl säga att han har gjort. Han har ju skrivit på fler presidentordrar under de här första dagarna än vad någon president har gjort för honom. Och det är uppenbart att han har varit mycket mer förberedd den här gången än förra gången han var president. Att han har liksom förberett väldigt noga ett antal sådana här just för att göra en show av det. Och det var ju dessutom så att han skrev ju inte bara på de här i Vita huset, utan han skrev ju också på dem på ett sånt här typ massmöte som han höll i en fotbollsarena och skrev på dem där för att liksom verkligen visa sina väljare att här händer det grejer när jag blir president.
Vissa menar att Trumps första vecka handlar om signalpolitik. Vad menas med det?
Ja, det gör det ju väldigt mycket, därför att han har ju lovat en massa saker i valrörelsen, och nu vill han visa att han tänker genomföra dem. Och det man ska komma ihåg när det gäller sådana här exekutiva order som han skriver på, den här presidentorder, så är ju inte det lagstiftning, utan det är ju så att säga en viljeyttring ifrån presidenten. Och det är inte så per automatik att de kommer att genomföras, därför att för det första så kommer det att bli han kommer att utmanas i domstolar av sådana som tycker att nej, du får inte stoppa rätten för de som blir födda i USA att få automatiskt medborgarskap, för det är ett brott mot grundlagen, och då ska det prövas av domstolar, och då är det först en domstol och sen en domstol till och en till, och sen slutar det i högsta domstolen. Så det är många av de här grejerna kommer att ta väldigt lång tid innan de eventuellt kommer att genomföras, och i flera fall så, till exempel när det gäller det här med att ta bort rätten till medborgarskap för de som föds i USA, så tror jag det blir väldigt svårt för honom att få igenom det.
Wolfgang, det har ju hänt väldigt mycket den här veckan och vi ska ta oss igenom några av de här grejerna i det här avsnittet. Jag tänker att vi börjar med Elon Musk. Han har inte bara höjt handen i en nazihälsning, han har också dykt upp digitalt på ett möte för tyska nationalistpartiet AfD där han hyllade partiet. Han gick också hårt åt Trumps AI-projekt Stargate. Hur irriterad är Trump på Musk nu efter helgens händelser, tror du?
Ja, jag tror ju definitivt att han gillar inte att Trump säger emot honom. För Trump gillar inte att någon säger emot honom. Och Musk har ju tagit sig ganska stora friheter under en längre tid. Och än så länge så verkar de ju ha en hyfsat bra relation. Men det är ju många som tror att ju längre tiden går desto mer kommer det att knaka i fogarna här och att Trump kommer att bli mer och mer irriterad på Musk. Och jag menar, Musk, han är ju världens rikaste man. Han tycker väl inte att han behöver ta order av någon, utan han kör väl på efter sitt huvud, så att säga. Och det gör ju att det finns stor risk för att den här relationen kommer att braka i ett eller annat tillfälle.
Ja, för det var det jag funderade på. Vad riskerar Elon Musk med att göra den här typen av utspel?
Ja, att Trump blir förbannad och till slut bestämmer sig för att göra sig av med honom på ett eller annat sätt. Jag tror i och för sig att det kommer att ta ett tag, därför jag tror att Trump har identifierat att han har väldigt stor nytta av Musk. Musk är populär i vissa kretsar, yngre vita män. Och det är ju en grupp som Trump annars ibland har haft svårt att nå ut till. Så att jag tror att han än så länge så ser han Musk som väldigt nyttig. Sen återstår ju att se då hur väl Musk lyckas med det här uppdraget han har fått att banta den federala byråkratin och hur det går med det. Han har ju lovat att han ska spara $1 biljon och det är ju extremt stora summor och det kommer ju bli väldigt impopulärt i stora delar i befolkningen, de här besparingarna, så saker som kommer att dras in och så vidare. Det är ju service till medborgarna. Och då återstår väl att se om Trump fortfarande tycker att Musk är lika bra som han gör nu.
Även under förra presidentperioden så ville ju Donald Trump köpa Grönland. Nu fortsätter han ju med det, och det rapporteras bland annat om ett telefonsamtal mellan honom och danska statsminister Mette Frederiksen. Vad vet vi om det här samtalet?
Ja, hon har ju berättat att han tog upp det här igen då, och att han vägrade dra tillbaka det här hotet om att det kan bli tal om både om tullar på danska varor och någon form av militär intervention. Och det är ju naturligtvis väldigt oroande för Danmark att han det är en sak om man har sagt det så där lite i förbifarten, när han nu upprepar det direkt samtal med Danmarks statsminister, då är det ju svårt att inte uppfatta det som ett hot. Och han har ju dessutom i andra sammanhang sagt att han tycker att Danmark ska ge med sig, därför att det här är för västvärldens bästa och för USAs bästa. Så att vi kan nog räkna med att det blir någon form av konfrontation kring det här. Jag tror personligen inte att det kommer att bli något militärt ingripande. Därför att det är lite överdrivet det han gör, eftersom USA har redan en bas på Grönland. Och jag är säker på att man kan förhandla sig till fler baser om man vill ha det. Och man kan säkert förhandla sig också till att få kontrakt på att utvinna sällsynta jordartsmetaller, om det är det som Trump vill göra. Så att det här är ju någon slags kris som man har skapat själv och helt i onödan. Och frågan är om man inte har gjort det bara för att visa att han är tuff och stark och ingen vågar sätta sig upp mot mig. Ni måste göra som jag säger liksom. Det känns som att det är helt onödigt att han skapar den här krisen.
I helgen så såg vi ju hur 4 av Nordens statsminister och premiärminister var på plats hemma hos Mette Frederiksen och åt middag. Hur mycket tror du att det där samtalet med Trump berodde den här middagen på?
Ja, det kan jag tänka mig. Om den inte berodde på det, så var det definitivt så att det var det de pratade om på den här middagen. Därför att det här är ju inte ett hot bara mot Danmark, utan det här är ju ett hot mot hela den här regelbaserade ordningen, och också mot, man tänker att Danmark är ju medlem av NATO, Danmark är en allierad, Danmark var med vid USAs sida i Irakkriget 2003 när väldigt få andra länder ville gå med i den här koalitionen som George W. Bush satt ihop då. Så att Danmark har ju visat sig vara en väldigt trogen allierad till USA, och att man då blev behandlad på det här sättet, det är ju väldigt oroväckande. Och precis som Danmark så är ju Sverige och Finland och Norge också ganska små länder, och länder som Trump uppenbarligen tycker inte ska ha något inflytande, utan de ska hålla tyst och göra som man säger. Och det är ju väldigt oroväckande för Norden.
Bör Nordens ledare vara oroliga?
Ja, det måste man ju vara i det här läget, eftersom man vet ju inte hur långt är Trump är rädd att gå för att få som man vill.
Och blir vi överkörda, tror du?
Det är svårt att veta. Alltså, jag har ju väldigt svårt att tänka mig att Danmark skulle liksom ge bort Grönland så där utan vidare. Nu är det ju en komplikation i det här, är ju att Grönland vill ju ha sin självständighet, och de ska ju ha ett val här nu i början på april någon gång. Och det är ju, finns ju en möjlighet att Grönland försöker spela ut USA och Danmark mot varandra. Antingen för att få mer pengar från Danmark, eller för att få en väldigt bra deal från USA mot att de ger upp saker och sådär. Men att Danmark skulle liksom ge bort Grönland sådär utan vidare, det har jag väldigt svårt att tänka mig.
Vi ska snart prata mer om allt som har hänt kring Donald Trump den här veckan. Vi är snart tillbaka med Wolfgang Hansson. Häng kvar! Wolfgang, de senaste dagarna har det också pågått en upptakt till ett handelskrig mellan USA och Colombia. Men det är nu avblåst. Vad är det som Trump har fått igenom här?
Ja, alltså det var ju så här att han satte ju igång och skicka evakueringsflyg direkt till ett antal länder, bland annat till Brasilien. Och de här fångarna, migranterna som skeppades då från USA till Brasilien, de blev enligt uppgift misshandlade antingen på flygplatsen eller ombord på planet, och väldigt illa behandlade. Och efter det så sa Colombias president att när Trump ville skicka liknande till Colombia, att vi tar inte emot våra medborgare om de behandlas på det här sättet. De ska behandlas korrekt, och det här är inte okej. Och då satte Trump igång direkt och med sin hotpolitik då. Ja, det blir 25% tullar direkt. Alla visa för alla höjdare i Colombia dras in, och sen blir det 50% nästa vecka i tullar. Och så här. Och då insåg naturligtvis Colombia att oj då, det här var inte så himla bra. Så att det var väl så att de fick försäkringar om att de här migranterna skulle behandlas schysst, och då så sa de okej, att vi kommer att ta emot de här migranterna till som kommer från USA, som är colombianska medborgare.
Men Wolfgang, tror du att vi då kan räkna med mer av den här typen av utspel då från Donald
Trump? Tror jag absolut. Alltså, även om det här kanske inte var sån stor seger för Trump som det kanske ser ut att vara, så är det ändå så att det här, han kommer ju tolka det som att Colombia böjde sig för hans hot. Så han kommer ju köra den här taktiken med alla. Så fort de inte gör som man vill, tullar, eller då drar vi in det, eller då kommer vi med ett krigsflyg eller vad som helst, bara för att få folk, för att skrämma andra länder. Och det är ju en väldigt oroande utveckling, för att uttrycka det milt, liksom, om det är så han ska hantera USAs utrikespolitik i framtiden. Och det här är ju också en signal till alla andra länder, inte minst då i Latinamerika, att tar ni inte tillbaka era medborgare så kommer ni att få jättestora problem. Och det är ju naturligtvis det han vill uppnå, för det är ju så att säga det stora problemet i hans, den här deportationspolitiken. Att du kan inte deportera miljontals människor från USA om du inte har en uppgörelse med de länder som ska ta emot dem, att de tar emot de här medborgarna. Och nu har ju Trump markerat att tar ni inte emot era medborgare så kommer jag att straffa er på olika sätt. Och då blir det naturligtvis svårare för de här länderna att vägra ta emot dem, även om de inte vill göra det.
Och det är ju också så, Trump har i princip stängt gränsen mot Mexiko. Hundratals migranter är nu strandade vid olika gränsövergångar. Vad är planen här?
Ja, planen är ju att egentligen att ingen ska komma in till USA. Han har ju inte uttryckligen sagt att ingen längre kommer att få söka asyl, men det är ju lite grann åt det hållet som det hela är på väg. Men det innebär ju inte att inte folk kommer att försöka ta sig över gränsen, utan nu har det ju varit under en lång period så att folk har kommit på ett mer ordnat sätt, alltså i den mån man kan kalla det ordnat, när man liksom försöker ta sig in i ett annat land över gränsövergångarna. Men tidigare var det ju så att alla försökte ta sig över illegalt, därför blev du gripen så blev du omedelbart tillbakaskickad. Nu har de ju fått söka asyl, och under tiden de har haft den här ansökan inne så har de kunnat jobba i USA. Och många har ju åkt även med vetskapen om att de förmodligen inte kommer få asyl, men de kanske kan jobba i USA 2, 3, 4 år och tjäna pengar och skicka hem till familjen, och då tycker de att det är värt det. Nu blir det en tillbakagång till det här gamla, att man försöker snika sig över gränsen. Klarar man sig så kanske man kan jobba illegalt i USA innan man blir påkommen och skickas tillbaka. Och det är också stor risk att det är många fler människor som kommer att dö i öknen. Det här är ju områden som är liksom, som särskilt sommartid, otroligt varma. Har du inte tillgång till vatten så blir du väldigt snabbt uttorkad och dör. Och det är ju redan många som gör det idag, och det kommer att bli ännu många fler när det blir mer illegal invandring.
Du har ju varit vid gränsen. Hur är det att vara där?
Ja, så nu jag var där för ett år sedan ungefär, och det var ju nästan chockerande att se, alltså, den här strömmen av människor som hela tiden försöker ta sig in i USA. Jag kan ju förstå att USA känner att de måste ta någon slags kontroll över det här, liksom, för att det är så enormt mycket människor som försöker ta sig över hela tiden. Men det har ju visat sig tidigare att försöka stoppa det med murar eller på annat sätt, det funkar liksom inte, för folk lyckas ta sig över ändå. Så jag tror inte att det här innebär att det kommer vara stopp för den illegala invandringen. Sen kanske det är så att en del kommer att tveka inför att göra den här resan när de inte längre känner sig lika säkra på att de åtminstone kan få vara några år i USA medan deras asylansökan utreds.
Wolfgang, Trump gjorde också ett utspel kring Gaza i helgen där det lät som att han ville göra ett turistparadis av området. Hur togs det utspelet emot?
Ja, det tas ju definitivt inte emot särskilt väl av palestinierna. Eftersom Trump följde upp det här nu under helgen med att föreslå att man skulle flytta hela Gazas befolkning. Att till exempel Jordanien och Egypten skulle ta emot dem, och så att man kunde liksom bulldosa ner hela Gaza för att sedan återuppbygga det. Men då tänker ju palestinierna att ja, men då kommer vi inte att släppas tillbaka in hit. Det här är ju liksom en andra sån här folkfördrivning. För de som bor i Gaza är ju människor som tidigare bodde i det som är idag i Israel, och som 1948 när Israel bildades i det kriget som följde då flydde bland annat till Gaza och deras ättlingar som nu bor där. Och de är ju livrädda för det här att bli tvångsförflyttade en gång till någon annanstans och liksom att deras dröm om ett Palestina försvinner långt i fjärran. Så att de är ju väldigt upprörda över det här, och jag tror att det blir otroligt svårt att genomföra mot, alltså om alla, du har 2 miljoner palestinier som motsätter sig att bli tvångsförflyttade, jag tror att det blir väldigt svårt. Men däremot så är ju de här högerextrema partierna i Israel, de är ju jätteglada för det här, de tycker det här är toppen. För de vill ju få bort palestinierna, de tycker det är jättebra om Egypten och Jordanien tar dem, och så kan de etablera liksom bosättningar i Gaza och ta över det, och så kan det bli en del av Israel, eller åtminstone liksom ockuperat av Israel. Så att de tycker det är fantastiskt.
Men hur är det när han gör den här typen av uttalanden? Har han tänkt igenom det, eller bara slänger han ut det för att han ska se hur folk reagerar?
Det är nog lite både och. Han har ju uppenbarligen tänkt igenom det, för det var redan så att hans svärson Jared Kushner, han droppade det här förslaget med att liksom man skulle bygga en turistlyxhotell och sånt i Gaza redan i början på förra året. Så att det är uppenbarligen något de har diskuterat, och Trump är ju fastighetsmagnat i botten, och han ser ju Gaza som en fastighetsaffär i det här fallet. Oj, här kan man bygga massa fina lyxhotell och bygga golfbanor. Här blir ju kanon ju. Mycket bättre än de här sönderbombade husen. Men jag tror inte han bryr sig ett dugg om vad som händer med palestinierna. Och det är ju det som är deras problem. Liksom. Att var ska de här 2 miljoner människorna ta vägen? Och samtidigt som det naturligtvis är ett problem att med tanke på hur stor förödelsen är, hur ska du kunna bygga upp Gaza medan alla de här människorna fortfarande bor kvar. Var ska de bo? Ska de bo i tältläger? Eller vad? Det blir ju en väldigt svår situation. Men jag tror absolut inte de kommer att gå med på att bli utskeppade någon annanstans.
Något annat som fick väldigt mycket uppmärksamhet är också att han benådade väldigt många utav de som var med och stormade Kapitolium för 4 år sedan. Hur har debatten varit efter det här beskedet?
Ja, republikanerna är ju jätteglada och nöjda. De tycker ju, eftersom det här var ju något Trump lovade i valrörelsen, de tycker att det är jättebra. Medan demokraterna är extremt upprörda. Och det kan man ju förstå eftersom det här har ju av FBI stämplat som inrikesterrorism, det här stormningsförsöket eller stormningen av Kapitolium. Och det är ju ungefär 1500 personer som har dömts till fängelsestraff. En del till ganska långa straff. För att väldigt många av dem använde våld när de försökte göra det. De misshandlade poliser, de slog sönder inredning och så vidare. Och de försökte framförallt stoppa den här certifieringen av valresultatet där ju Joe Biden vann valet, och de försökte stoppa det för att istället utropa Donald Trump som segrare. Och det går ju inte att se det som något annat än en försökte statskupp. Nu försöker Donald Trump skriva om historien genom att påstå att nej, det här var ingen stormning. Det här var patrioter som höll en kärleksfest. Och det var inte alls så farligt, och det kanske var någon som liksom got a little bit out of hand, men i stora hela så var det inga problem, och de har fått alldeles för höga straff och det är alldeles för orättvist och så vidare. Så att det här är ett sätt för honom att skriva om historien och fortsätta driva den här tesen han har haft om att det egentligen bara han som vann valet.
Vilka konsekvenser kan det få att han gör så här?
Ja, så det är ju... Det ger ju en signal till hans egna anhängare att ni kan göra vad ni vill så länge ni gör det i mitt namn och så länge jag stöttar det. Så kan jag fixa så att även om ni begår brott så behöver ni inte avtjäna några straff eller era straff blir förkortade. Och samtidigt så blir det ju för de poliser som har drabbats av det här våldet och överhuvudtaget... det här att man ska följa lagen och att vissa saker kan man inte göra. Det blir ju liksom väldigt dubbelt här. Det är uppenbarligen så att det finns två olika sorters lagar. En för om man är Trump-anhängare och en annan om man inte är det. För samtidigt så som han benådar de här så vill han ju fängsla andra människor som har drivit de här rättssakerna och utredningarna mot honom efter det som hände den 6 januari 2021. Så att han liksom har ju vänt på hela... De som har försökt rätta till det här vill han nu sätta i fängelse, medan han har släppt ut de som genomförde själva stormningen.
Wolfgang, Donald Trump håller också på att bygga upp sin regering. De måste ju väljas in och sådär. Den omstridde Pete Hegseth, han har ju blivit godkänd nu som försvarsminister. Hur kontroversiell är den utnämningen egentligen?
Ja, den har ju varit väldigt kontroversiell av flera olika anledningar. En är ju att han aldrig har lett någon stor organisation. Han är visserligen en bakgrund i det militära, men han har ju aldrig varit en ledare för en stor grupp människor. Och här ska han då leda en jätteorganisation. Och sen har det också funnits personliga saker här som man har ifrågasatt om han är verkligen en rätt person för uppdraget. Han har ju anklagats för sexuella övergrepp och han har också haft en väldigt excessive, vad säger man på svenska, överdrivet stor alkoholkonsumtion. Han har varit väldigt kraftigt berusad offentligt vid ett antal tillfällen. Och då har man ifrågasatt om det ska verkligen en sån person leda USAs försvarsmakt. Och det var ju så också att det var några republikaner som röstade emot honom. Så det var helt jämnt, men då hade ju J.D. Vance utslagsröst. Som tack vare hans röst så blev han ändå godkänd i senaten.
Nu nämnde du J.D. Vance. Jag kom på att jag inte skrivit en enda fråga om honom. Men hur har han haft det den här veckan?
Ja, han har ju fått spela en biroll så att säga. Och dessutom är det ju så att han har ju också blivit lite slagen på fingrarna av Trump. Till exempel så sa ju J.D. Vance att när det gällde den här benådningarna av de här som hade stormat Kapitolium, så skulle ju absolut inte bli fråga om att benåda de som hade använt våld mot polisen, utan bara de som hade blivit, som man tyckte, orättvist dömda för att de egentligen inte hade gjort någonting annat än att de hade befunnit sig där. Men när Trump sen bestämde sig, så bestämde han ju att alla skulle benådas, även de här som hade dömts till 20 års fängelse. Och det gick ju precis rakt emot det J.D. Vance bara hade sagt några dagar tidigare. Så att det kändes väl inte så jättebra för honom, kan jag tänka mig.
Det har också spekulerats i om Trump skulle försöka göra det möjligt att regera under en tredje mandatperiod. Är det dit vi är på väg?
Det är lite för tidigt, tycker jag, att säga det. Därför att han har ju inte tagit några riktiga steg ännu i den riktningen. Han uppträder i och för sig väldigt mycket som en diktator, som han ju lite skojsigt pratade om inför valet, att han skulle vara diktator men bara under dag ett. Men om man fortsätter med den här stilen som han har börjat med, så har han ju en väldigt auktoritär ledarstil. Det går ju inte att komma ifrån. Sen finns det ju begränsningar i den amerikanska konstitutionen. Och hur han ska komma förbi dem är ju väldigt svårt att se. Då måste han ju på något sätt genomföra någon slags statskupp eller någonting. Och få militären med sig eller på något sätt. För att med de röstförhållanden som är idag, så finns det ju inga förutsättningar att ändra någon grundlag så att president, att man kan utöka det antalet perioder som en president kan sitta. Och sen ska vi ju komma ihåg att när hans 4 år är slut, då är Trump 82. Frågan är liksom, vill man ens fortsätta vara president om man är så gammal? Jag är inte så säker på det. Och dessutom har han ju utsett i praktiken en kronprins i J.D. Vance, som han ju säkert ser som den som ska leda republikanerna i nästa presidentval. Så att just nu känner jag mig inte så orolig för att han ska försöka montera ner fullständigt den amerikanska demokratin.
En vecka över, Wolfgang. Vad kan vi vänta oss av nästa?
Ja, det blir säkert fortsatt högt tempo. Vi väntar ju alla med spänning på när han ska ha sitt första samtal med Vladimir Putin. Eventuellt till och med träffa Vladimir Putin. Det är ju någonting som betyder väldigt mycket för oss här i Europa, hur det går med samtal om Ukraina, eventuella samtal om Ukraina, och hur de kommer att genomföras, och om det nu skulle bli någon form av uppgörelse, liksom hur mycket den gynnar Ryssland på Ukrainas bekostnad och så vidare. Så där, det är ju någonting att verkligen att hålla ögonen på.
Vi lär återkomma till det, eller hur? Wolfgang, tack för idag.
Tack själv.
Sist här, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.